Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. Jag är så glad över att få presentera vår samarbetspartner Hälsokraft. Therese, vill du presentera dig och berätta mer om Hälsokraft?
Hej! Therese heter jag och arbetar på Hälsokraft, en hälsokostkedja med 65 butiker och e-handel inom naturlig hälsa som i år firar 30 år. Hos oss hittar du ett noga utvalt sortiment med allt från kosttillskott, naturlig hudvård och produkter för hemmet som alla främjar en hälsosam livsstil. Oavsett vilka besvär du har eller om du vill få hjälp med att upprätthålla en hållbar livsstil finns vi här för att hjälpa dig med frågor och hälsorådgivning när du behöver det. Vi har också digital rådgivning via vår hemsida halsokraft.se.
Sofia Sivertsdotter, poet, inspiratör och författare. Hon debuterade som författare år 2009 och har sedan dess författat 11 böcker som givits ut i över 40 000 exemplar. Hon har en alldeles fantastisk förmåga att sätta ord på tankar, känslor och att leda läsaren från mörker till ljus och från djup till lätthet. Nu är hon aktuell med nya boken Innan jag dör vill jag förstå varför jag ödslade så mycket tid, som släpps 3 oktober. Idag ska vi prata om drömmar, om att hitta sin väg framåt i livet. Det blir ett djupt, hjärtöppnande och inspirerande avsnitt. Varmt välkommen till Hälsopodden, Sofia!
Tack! Och hur känner mår ingen du? Press. Nej, men jag mår bra. Jag känner mig lite komprimerad. Jag har suttit i bil här i några timmar, så lite sådär, lite stel. Men annars mår jag bra. Jag mår väldigt bra. Jag är på en fin plats i livet, känner jag.
Härligt att höra. Har du haft en fin sommar?
Ja, det har jag. Jag har ju av någon anledning lagt upp det så att mina böcker kommer ut i hösten. Så det blir lätt så att det är lite redigering som pågår. Men jag är rätt bra på att stänga av sådär när jag ska vara helt ledig. Men, nej, men jag har haft en jättehärlig sommar, det har jag.
Du har kunnat vara ledig lite grann då?
Ja, det har jag.
Härligt. Vi börjar med Hälsopoddens 5 frågor. Vad är hälsa för dig?
Att leva utifrån den man innerst inne är. Att det inte är för stort glapp mellan det man har inuti och det man har utanför sig. Alltså allt i form vad det gäller, ja, men att leva i rätt tempo, att leva i rätt miljö, i rätt ålder. Att, ja, men att våga titta på allt man har i livet och att också tänka att rannsaka sig själv eller att ha en förmåga till urskiljning. Att se vad man ska ha i sitt liv och inte.
Mm. Och om du får ge lyssnarna 3 enkla tips som snabbt kan förbättra hälsan, vilka ger du då?
Då skulle jag säga natur, enkelhet och kreativitet. Och natur för att vi kommer från naturen och ska återvända till naturen. Och jag tror att det är menat att vi ska leva så mycket som möjligt i den. Enkelhet, för att jag tror att vi inte menade att leva ett trångt liv utan att vi ska ha rymd i livet. Så att skala bort allt som man kan i form av projekt och prylar och aktiviteter som tar plats och som gör att man inte känner den här känslan av frihet och luft i livet.
Det där är en utmaning i dagens samhälle, känner jag.
Mm, för många är det det.
Mm. För vi skaffar mer och mer prylar.
Ja.
Som tar mer och mer plats.
Ja, och mer aktiviteter och projekt och så oftast.
Mm. Mm.
Nej, och sen slutligen kreativitet. Och där tänker jag både att uttrycka och att uppleva. Både att hitta sitt eget uttryckssätt, alltså en kanal där man faktiskt får utlopp för sin kreativitet som vi alla har inom oss. Och sen också att uppleva andra människors kreativitet i form av konst eller musik eller poesi eller vad det nu kan vara. Jag tror att vi behöver det mer än någonsin när samhället ser ut som det gör.
Ja, verkligen. Jag håller med. Och det där får vi nog anledning att gå djupare in senare, misstänker jag. Vilken egenskap är du mest nöjd med hos dig själv?
Det är enkelt, fast det är två.
Ja, det är tillåtet. Kör!
Nej, men den första är att jag har väldigt lätt att se styrkor i människor och se människors hjärtan. Alltså se förbi skal har jag väldigt lätt att göra. Och det tycker jag mycket om. Att göra.
Vilken fantastisk egenskap, tänker jag.
Mm. Och sen också har jag väldigt svårt att gå emot mitt eget hjärta.
Intressant.
På gott och ont. Det är ju oftast på gott, men det kan ju, man kan ju tvingas göra val som kanske inte är bekväm alltid.
Mm. Det känns som att du har ett stort hjärta.
Jag hoppas det, och jag tror det. Mm. Det är det jag tycker är viktigast i livet, hjärtat.
Mycket kloka ord. Vad har du för dröm som du ännu inte uppfyllt?
Ja, nu sa ju du här att jag har skrivit 11 eller 12 nu då, är det ju böcker.
Och, just det.
Men jag har en... Ja, men om jag har någon dröm... Jag tänker ju säga att om man lever i linje med den man innerst inne är, vilket jag faktiskt känner att jag gör numera, så jag känner inte att jag har så mycket drömmar. Men det jag vet att jag ska göra med mitt liv, det är att gå smalt och djupt på min skrivarväg. Så om jag har en dröm så är det att skriva en bok som jag känner att jag är riktigt, riktigt nöjd med. Och med nöjd menar jag att jag känner att jag har hittat alla bottnar och alla djup inom mig och lyckats uttrycka det i ord. Så det är en grej. Och sen, det är ju personligt då, men sen skulle jag väldigt gärna vilja vara med och se när det vänder. Och då menar jag... Ja, men i Ukraina, jag vill se när vapen läggs ner, jag vill se nedrustning, jag vill se hjärtan som öppnas och att vi lägger ner rädslan och hela det. Och det hoppas jag att jag får se inom min livstid. Och jag vet att det är möjligt inom min livstid.
Jag får gåshud när jag hör det där, det berör mig verkligen.
Mig med.
Mm. Och sista frågan här då, vad äter du till frukost? För att hoppa från det ena till det andra.
Från det ena till det andra. Alltså jag är den mesta morgonmänniska man kan hitta. Jag älskar morgnarna. Fick jag bestämma skulle det vara morgon hela tiden. Mellan 6 och 11. 6 och 11 hela tiden. Så att det är mycket jag vill få in de timmarna eftersom jag uppskattar dem så mycket. Så att själva frukosten, om jag nu tänker äta frukost, så är inte det kanske det som kommer först, utan det som är viktigast för mig är att få syre, det första jag får, alltså frisk luft, att vara ute. Och sen också att få ord i någon form, alltså att antingen lyssna på något klokt eller läsa någonting. Och sen någon stund i tystnad, och det kan vara när jag är ute och går. Så. Mm. Och sen, om jag hinner då innan det är lunch, så äter jag gärna någonting gott. Och någonting som är så här näringsriktigt, som jag mår bra av, men som går snabbt. För att jag är verkligen ingen kock någonstans, och tänker inte bli heller.
Vad härligt. Så du är inte den som startar dagen med en stor kopp te eller en stor kopp kaffe, utan du går ut det första du gör?
Ja, det är det första jag gör, alltid. Mm. Jag borstar tänderna, gör jag alltid när jag går.
Intressant. Så du behöver det här orden till dig som din frukost. Du behöver fylla dig själv med ord,
ja,
inspiration.
Och jag känner faktiskt att det är viktigare än maten. Även om den är viktig också, såklart. Men jag tror att återigen, om man tar hand om sig själv och lever utifrån den man är, så kommer det automatiskt. För då kommer man välja bra grejer utifrån den man är. För det är så individuellt ju vad som är bra för en.
Ja, och vad är en bra frukost för dig?
Ja, men jag är ganska obrydd, tror jag. Jag kan snöa in på saker. Så att just nu så mixar jag ofta en avokado och en banan.
Mm.
Och det tycker jag är makalöst gott.
Lite åt smoothie-hållet då?
Ja, eller mer krämigt liksom, som man mixar med stavmixer.
Ja, jag förstår. Mm. Och toppar det här med någonting som man
ska... Ja, men lite bär brukar det vara, eller lite nötter eller något sånt där.
Ja, just det. Och det är då man brukar kalla det för så här smoothie bowl, till exempel.
Ja, just det. Ja.
Men smask. Har du alltid varit så här filosofisk då? Även som barn?
Alltså nu skulle jag faktiskt säga att jag har det. Men i smyg. Jag tror att om man frågar alla som har växt upp med mina föräldrar och så, de skulle nog säga att jag bara var en glad skit som var ute och klättrade i träd och byggde kojor och så. Ganska långt ifrån filosofisk, tror jag. Men jag har alltid tänkt mycket och jag har alltid iakttagit mycket. Och jag har också alltid haft ett rum inom mig som jag har gått till och som jag kanske inte har delat med andra. Så ja, men jag tror att jag har varit det, faktiskt.
När började skrivandet i ditt liv?
Det har funnits, tror jag, till och från hela tiden. Men jag har alltid valt vägar som har pekat mot ord när det gäller utbildningsval och sådär. Och sen har jag skrivit dagbok och så. Men det var egentligen först när jag skrev min tredje bok som jag bestämde mig för att jag vill bli författare. Och jag har aldrig haft någon... Jag har aldrig tänkt det faktiskt medvetet ens.
Okej, för det var en av mina frågor så här. Har du alltid vetat att du skulle bli författare? Men...
Nej, eller jag tror att min själ har vetat det. Mm. Men inte jag.
Du har känt den här instinkten till att skriva och få uttryck för det du känner.
Ja, men konstigt nog så var det inte på riktigt förrän jag skrev min tredje bok som jag så kom på att gud, jag kan ju bli författare. Trots att jag då redan var det, så jag vet inte, någon fördröjning.
Ja. Ja. Vem har varit din största inspiratör i skrivandet?
Oj, alltså... Jag tror att det är snarare i livet än i skrivandet. För att jag hämtar inspiration på så många platser, både i naturen och i konst och en massa olika människor. Men, och sen tror jag att jag har varit lite av en seriemonogam, kallar man det väl. När man så här är trogen under en period och så byter man. Och så har jag nog varit väldigt mycket med inspiratörer. Att jag har hittat någon och då har jag gått väldigt djupt i den personen. Alltså om jag har läst eller lyssnat på, eller om den här personen är levande eller död, så har jag, jag har tagit del av det som har funnits. Och gjort mycket research. Och sen när jag har känt mig fylld, när jag har liksom lärt mig allt som jag ska lära mig av den människan, så har jag hittat en annan. Så, men jag tänker just nu så, Dag Hammarskjöld har alltid funnits med mig. Eller inte alltid ska jag inte säga, men länge. Han fascinerar mig och inspirerar mig väldigt mycket för att han var en så mångfacetterad människa. Och verkar vara en fantastisk man som hade så många men platåer hemma, eller vad man ska säga. Han hade kommit så långt inom så många områden. Jag är väldigt fascinerad, för han var ju förhållandevis ung.
Just det.
Och sen också Lennart Sjögren, som är en levande poet och konstnär som bor på norra Öland, som har fått väldigt lite uppmärksamhet, tycker jag. Han har vunnit fina priser och sådär som poet, men han är en magisk människa.
Det är du och, också, Sofia.
Ja, tack.
Vad skulle du säga... Vad är liksom din stil i skrivandet, eller vem är du? Vem är du som författare och vad vill du förmedla? Vad är det viktigaste?
Jag tror att jag har två vägar inom skrivandet. Och dels är det att sätta ord på känslor och nyanser av att vara människa. Det är en del. Och sen det här poetiska språket som jag tycker är väldigt roligt att jobba med. Som är väldigt minimalistiskt ju. Och jag är väldigt mycket minimalist i hela mig, hela mitt leverne. Så att jag skulle säga att det är de två. Sen har jag ingen... Jag skriver det som vill komma ut. Jag har egentligen aldrig någon tanke på vad det ska bli av det och vem det är till och så. Utan det som vill ut kommer ut.
Mm. Fint. Och jag samlade ihop här ett gäng frågor inför jag skulle starta den här första säsongen. Och jag nämnde att jag hade dig som gäst och då fick jag upp en rad frågor. Så jag har samlat ihop de här och plockat de som jag tycker är viktiga för att ge någon kompassriktning i livet och så. Och då fick jag frågan, hur hittar man sin väg framåt i livet? Jag tror att det kan vara att många känner sig förvirrade. Det finns så många val, men hur hittar man sin väg framåt?
Jag tror att det handlar mer om att luta sig tillbaka i den snarare än att hitta den. För att den finns redan inuti. Och det låter klyschigt, men jag tror verkligen att det är så. Och att det handlar mer om att skala bort saker än att leta efter saker. För att jag tror att vi kom till jorden med en klang som vi menar att spela här på jorden. Och den kan ingen annan ge oss. Och jag tror inte att någon utbildning eller någon människa, utan ja, vi måste hitta den själva. Inte att vi inte kan ta hjälp av andra såklart, men att den ligger där djupt inom oss. Och det enda vi behöver göra är att skala bort allt som ligger i vägen. Jag tänker så fort vi kommer till jorden bygger vi upp som en rustning runt omkring oss för att skydda oss mot allt här. Så att plocka bort en liten bit i taget och försöka hålla hjärtat öppet hela tiden och lita på sina egna svar och inte leta efter andras svar eller lita på att de ska ha svaren åt en.
Ja, för det är ju väldigt vanligt idag att man söker hjälp för att få svar. Mm. Man vill ha snabba lösningar och man vill ha guidance, och där finns det ju både så här alternativa och spirituella vägar att gå. Vad tycker du om hela den biten?
Jag tycker att det är fint att det finns många människor som vill hjälpa andra människor först och främst. Och sen tror jag också att man behöver det i perioder i livet och inom olika områden i livet. Och att det är väldigt viktigt att välja väl vilka man tar in i sitt innersta. Och att lita på sig själv där, vad som känns rätt. Alltså får jag en känsla av lätthet, en känsla av sanning, en känsla av lugn, då är det förmodligen rätt. Mm. Och att en känsla av att det inte är bråttom.
Just det, skynda långsamt.
Mm.
Och det här med att hitta sitt flow i livet då? Och komma in i en rytm som är liksom menad för dig och där du känner att så här, nu händer saker med harmoni i mitt liv, snarare än att det ska vara så här forcerade förändringar och så.
Mm.
Hur tänker du kring det? Hur når man flow?
Jag tror att i dagens samhälle generellt sett, nu ser det inte ut så för alla, men så tror jag att vila alltid kommer först. Att det kommer före allt annat. För om vi vilar, då kommer vi i kontakt med oss själva igen och då vet vi vad nästa steg är. Och egentligen är det ju det enda vi behöver veta. Vad är mitt nästa steg i livet? Och då kan det vara, alltså inte nästa steg i livet som att vilket jobb ska jag ha här nu, utan vad ska jag göra i eftermiddag? Vad är rätt att göra här och nu? För det är ju bara här och nu ändå som vi lever.
Just det. Och känns det här beslutet rätt för mig?
Mm.
Att lyssna mer inåt?
Mm.
Mm. Har du själv inspirerats av, jag tänker, ja, du var inne på det lite grann, men så här, alternativa och så här, men det mer spirituella. Har du hämtat energi och guidance ur det någon gång? Eller är det mer så här, naturen och stillheten och det stora inom dig?
Så jag har nog varit överallt, höll jag på att säga. Nej, men ja, alltså naturen är det största för mig, det måste jag säga. Alltså att, ja, det känns som att jag inte behöver så mycket mer än det, helt ärligt, i livet. Får jag vara i naturen och skriva så är jag nöjd, det räcker.
Och på vilket sätt tar du in inspiration från naturen?
Nej, men alltså den bara omfamnar ju mig. Så att jag behöver inte göra någonting, utan den bäddar in mig och så här, öppnar upp kanaler på något vis i mig. Och det går inte att beskriva egentligen, så jag ska nog inte försöka.
Du går ut i skogen och så får du en känsla och en tanke kring någonting som du vill skriva om eller förmedla, eller det väcker någonting i dig.
Ja, och bara att jag känner mig väldigt, väldigt hemma.
Mm.
Väldigt hemma och så här, väldigt trygg.
Kanske det här lugnet som du pratade om tidigare.
Mm.
Att det blir stilla och då får det ta plats.
Ja. Nej, och sen tror jag det finns ju så mycket, det finns så mycket som vi inte ser som är livet på riktigt. Så, men det går ju inte att sätta ord på, så det är ingen idé att vi försöker ens ändå. För det är det som är grejen med det.
Det är det som är det stora.
Ja.
Och drömmar. Du skriver mycket om drömmar i dina böcker och sådär.
Gör jag det? Ja, det kanske är jag.
Ja, du nämner i alla fall.
Jag får alltid veta efterhand vad jag har skrivit. Jag är jättedålig själv på att se vad det är jag skriver när jag skriver det.
Ah, okej.
Okay. Det är inte en styrka jag har att se det.
Men om vi säger så här då. Vad är drömmar? Och är de vägvisare i livet?
Alltså jag tror att det finns olika nivåer av drömmar. De här som är lite mer flyktiga och ytliga. Och sen riktigt, riktigt djupa drömmar som är som viskningar inifrån. och som handlar om en syfte på jorden och som lutar sig tillbaka i den man innerst inne är. Och de tror jag är vägvisare. Sen kan ju drömmar också bli någonting som man bara jagar och man aldrig kommer fram. Och ja, de kanske, det kanske man behöver en period i livet. Jag har absolut haft det så. Men jag tror de, ja, men de här äkta djupa drömmarna, de är som små rop. Som är, det som aldrig släpper, det som aldrig lämnar en. Det som alltid återkommer till en.
Det där är intressant, för det tror jag många kan relatera till. Mm. Att man känner att ah, den här tanken dyker alltid upp.
Mm.
Kan ju vara till exempel efter en semester eller i en semester, kanske när man varvar ner och sådär, att då kommer den här tanken igen att så här, det här skulle jag vilja göra, eller vad häftigt det vore att ta det här steget om jag bara vågade.
Mm. Och där sa du väl lite grann kärnan, så att när man har haft semester, för vad har man gjort då? Man har vilat och man har förmodligen varit mer, levt troligen kanske mer i linje med den man är, kanske. Alltså vad det gäller rytm och tempo och allt det här.
Ja, och jag tänker också där lite grann som du sa där i de här tre tipsen, att skala bort saker.
Mm, mm.
Att vi har alla de här liksom jobbmötena och vi har smartphonen som piper och det är appar och det är påminnelser och det är konstant flöde in så att vår egen motorväg, våra tankar får liksom inte komma framåt utan det blir hela tiden trafik emot.
Mm.
Det tänker jag i alla fall, att man skapar liksom, i vila så skapar man mer utrymme för sina egna tankar.
Ja. Nej, och när du uttrycker det så känns det nästan, ja men det är nästan som att du uttrycker att man gör våld emot sig själv. Det är så jag hörde, att det är verkligen, det är som att man har ett barn och bara trycka in alltså mat i ungen eller, nej men samma känsla.
Det blir aldrig bra.
Nej men precis, nej men att det blir ju såklart overload i hela vårt system när det är så mycket hela tiden. Och när vi tar in så många människor och så många idéer och så många tankar. Så där krävs det att man är väldigt, väldigt stark, tror jag. Och stark när det gäller att välja bort och säga nej och använda disciplinen på rätt sätt. För disciplin kan ju också vara väldigt destruktiv, men den kan också vara oerhört vacker och väldigt livgivande när den används på rätt sätt.
Det är vad man laddar ordet med.
Ja.
Vad man puttar in för känsla.
Ja.
Det där har jag, liksom, jag har jobbat väldigt mycket med mig själv, för jag jobbar ju som coach också. Och det är slående vilken skillnad ord kan ha för olika människor.
Mm. Mm.
Till exempel om jag säger, ja men disciplin. Då kan vissa få ångest bara av att höra ordet disciplin. Och andra blir så här, ja, disciplin. Mm. Där har jag en positiv koppling.
Mm.
Så det där är ju...
Och då, förmodligen har ju det att göra med då... hur mycket man har, om man är i sin maskulina, den här utåtriktade, ta tag i saker och uppnå saker i den energin, eller om man är mer i den här avslappnade. För att man behöver ju både och. Och där tänker jag att, jag brukar säga att ja, men i en relation så är den maskulina energin bassängkanter och den feminina energin i vattnet. Men att så är det för oss själva också, att vi behöver den här maskulina, vi behöver fyrkanter och ramar och vi behöver det här flödande. Och där tänker jag att det handlar mycket om att komma fram till vilken procentsats det är för en. Inte för att det handlar om en specifik procentsats, men för mig är det 80-20. Jag behöver alltså väldigt mycket tid för mig själv och mycket tid i stillhet och mycket tid att bara vara och ja, bara leva.
Så det tar en större bit ändå?
Ja. Utan tvekan.
Intressant.
Men jag skulle ju inte vilja bli av med de grejerna där jag är mycket disciplinerad. Mm. När det kommer till skrivande till exempel, eller ta hand om mig själv, så är det ju vissa saker som måste vara på plats för att jag ska må bra i det här flödande.
Och för att förtydliga för lyssnarna, att då är maskulin energi, det kan vara liknas ungefär som i görandet och feminin energi i varandet.
Mm.
Ungefär så.
Ja.
Mm. Och det där kan nog vara väldigt individuellt, tänker jag, vad man...
Absolut. Ja, det handlar ju inte om kvinnor och män, utan det är ju oberoende av kön.
Ja, men det finns nog en fördel att tänka efter, reflektera över. Hur är jag? Var befinner jag mig?
Mm.
Här. Och finns det någon del av de här två som skulle behöva bli större eller mindre?
Mm.
Intressant. Hur hittar man styrka och självkänsla i en konstant föränderlig värld?
Det tror jag det handlar om att ha det här inre rummet som inte påverkas av vad som händer utanpå. Och som faktiskt inte heller påverkas av vad som händer inuti. Och så då menar jag att det ligger djupare än på känslonivå. Att det är en plats som är så trygg att man kan vända sig dit när hela livet rasar. Så det tror jag är en viktig del. Att ha den platsen och bygga en relation till den. Och se till att den får plats verkligen. Så att man kan ta sig igenom vad den är som dyker upp på individnivå. Eller på samhällsnivå eller global nivå.
Och där tänker jag att vissa kanske direkt connectar med en känsla och en bild av det här inre rummet. Men sen finns det säkert de som aldrig har reflekterat över det. Tänker, vad då inre rum?
Och som säkert har det. Trots att de inte har satt ord på det.
Hur ska man då tänka för att hitta det där inre rummet hos sig själv?
När man känner sig lugn. Lugn till freds, alltså när man inte har någonting utanför en själv som stör eller brusar. Det kan vara kanske när man är ute och eldar i skogen eller att man... Det kan ju vara ett rum som väcks av yttre miljöer också. Och jag tänker att man kanske kan börja där. Och sen, ju mer man tränar på att ha en relation till det här rummet, desto starkare blir ju den relationen och tar mer plats.
Fint, det gäller att hitta dit.
Ja, och att inte tappa relationen eller tappa liksom kontakten, för det är ju lätt hänt att den blir ännu en grej kanske som man ska göra istället för att låta den vara det som bär genom allt. Sen tänker jag på en annan sak gällande den frågan, att vara den som bär ljuset istället för att leta efter ljuset i en föränderlig tid. För det är lätt när det ser ut som om världen håller på att gå under att tänka att det är så. Men istället se att man själv har förmågan att vända mörker till ljus. Att vi alla har det. Och mycket, mycket större förmåga än vad vi tror.
Det är ett viktigt tillägg. Mm. Att man själv kan vara förändringen man vill se.
Mm. Ja, och också att bygga en självrespekt. För det tänker jag också ger en styrka. Att bygga en självrespekt genom att göra det man tror är rätt för en själv. Och det man tror är rätt. Det man tror kan ta världen i rätt riktning.
Det där tycker jag är ett bra exempel när man är förälder också. Att barnen gör ju inte som du säger. Men de gör som du gör.
Mm.
Och om du kan behandla dig själv med självrespekt. De kommer göra samma sak. I alla fall ökar oddsen att de gör det, tänker jag. Det där har jag reflekterat väldigt mycket över sen jag blev förälder. Och har snart 3 barn, så att jag menar, känslan blir bara starkare och starkare. Att så här, det är viktigt att jobba för mig själv. Och det är viktigt att jag ser till att jag har tillgång till det här inre rummet. Och att jag hittar rätt i mina känslor. Att jag är fulltankad, liksom både mentalt och fysiskt. Liksom, att jag mår bra på alla sätt. Men jag menar det att liksom, den jag är, det blir ringar på vattnet. Det sprider sig. Liksom. För så är det med tillstånd och känslor och allting. Liksom, att väljer jag att vara positiv eller ett bra föredöme eller liksom på en arbetsplats bara. Liksom. Mm. Att den du är kan liksom multipliceras.
Verkligen.
Och en annan fråga som dök upp, det var så här, varför kommer motgångar i livet? Vad vill de säga oss och hur kan man bemöta motgångar på bästa sätt?
Om jag det visste.
Eller hur?
Ja. Nej, men jag tror att det handlar om att vi ska mogna som människor. Vi ska mogna, vi ska få mjukare kanter. Vi ska kanske bli lite mer ödmjuka och tacksamma för livet. Vi kanske ska bli starkare. Och kanske också hitta sätt att, men genuina sätt att vägleda andra som går igenom liknande saker längre fram i tiden. Så ja, och sen när man står mitt i en motgång, oavsett vad det är, det kan ju vara på ett personligt plan eller som sagt på ett globalt plan där man känner att det är tufft bara. Så tänker jag att man kan ju inte göra så mycket än att bara vara i det och att lita på att varje smärtpunkt har en kapacitet och en förmåga att bli ens största gåva också. Att det inte är farligt att ha motgångar. Det är det mest naturliga. Titta på vad som helst i naturen så är det motgångar. Det är inget farligt. Och också om man kan vara i nuet så blir det också väldigt mycket mer avdramatiserat. För oftast är det ju rädslor inför någonting som gör att vi fastnar eller vad vi nu gör i vår motgång.
Och hur tacklar du motgångar?
Ja, ungefär så hoppas jag. Det beror helt på vad det är för någonting.
Om du stöter på hinder på vägen mot dina mål i skrivandet eller i liksom tankeprocessen eller den kreativa processen, hur tänker du eller hur bemöter du motgångar?
Alltså i skrivandet så känner jag att den är, vad ska man säga, min skrivgen är som ett tåg som det finns liksom inget.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Att tvivel där. Det är klart att det finns tvivel när jag sitter och skriver och varannan gång jag läser mitt manus så tycker jag att det är blä. Och varannan gång så tycker jag så här, nej men det här funkar ju. Så. Men det lägger inte jag så stor vikt vid. Men det är ju andra saker som, hela livet består ju av små och stora motgångar, tänker jag, på olika nivåer och olika storlek.
Du blir inte rädd när du känner motgång, om jag säger så?
Alltså men när Ukraina blev invaderat, då hade jag flera dagar när jag bara, nej men det här får inte hända. Alltså, jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt, tyckte jag. Innan jag bara, nej, det här, alltså, det är det vissa krafter vill, att vi ska lägga oss ner och bara bli uppgivna. Och det tror jag att, nyckeln är att ta sig upp så fort som möjligt. När man har fallit, för jag menar vi faller alla av helt olika anledningar. För det är ju så någonting som jag tycker är jobbigt, tycker du inte är jobbigt överhuvudtaget och tvärtom.
Mm.
Men att vi reser oss upp, och där tänker jag att det går ju inte att hitta ett gemensamt svar för oss alla, för det ser så olika ut vad som gör att vi kommer upp. Så det är kanske en väg att gå är att försöka hitta vad det är som får upp en när man... Alltså att verkligen försöka bli en detektiv. Alltså när jag har svackor i livet.
Mm.
När uppkommer de? Och vad är det som gör att jag tar mig ur dem? Vad är det jag... Oftast kanske det handlar om att man gör någonting i det här fallet. Att man ringer någon, att man ger sig ut och gör något. Eller tar ett steg åt något håll.
Mm.
Men att hitta det som är sant och rätt för en själv.
Vi på Hälsopodden vill tillsammans med Hälsokraft ge dig 20% rabatt på hela deras sortiment. Therese, vill du berätta mer?
Ja, självklart. Vi på Hälsokraft erbjuder alla Hälsopodden-lyssnare 20% rabatt på hela vårt sortiment. Surfa in på hälsokraft.se och ange koden HELSA20 i kassan så dras rabatten automatiskt. Och behöver du hjälp? Tveka inte att höra av dig.
Och ur motgångar så kommer ju oftast en ökad styrka.
Mm.
Alltså att man
får, överlevde.
Ja, man överlevde och man får en självkänsla och man får också en erfarenhet och lite fler verktyg att lägga i sin ryggsäck.
Ja.
Vilken är den största utmaningen du har stått i ditt liv?
Oj, alltså det där är ju så svårt. För när man står i dem så är det ju, då är det ju just den. Hur liten eller stor den är. Oh. Alltså jag tycker det är jättesvårt att säga faktiskt vad det är. För det, saker och ting kan vara utmanande på så många olika sätt. Att bli mamma är ju en stor omställning som kreatör kan... Ja, men det kan vara rätt så här, omvälvande. Så det, och sen är ju det samtidigt största gåvan också. Och utan tvekan är det ju gåvan ju större än utmaningen såklart. Men, ja, men när min son var liten, det tyckte jag var tufft på många sätt. För det tar ju över hela livet också. Och man får aldrig andas. För vad det gäller många andra utmaningar så kan man ju ge sig iväg. Man kan, ja, vad man nu gör.
Fly ifrån det.
Ja, eller få lite andrum. Det behöver inte vara att man flyr heller, utan...
På vilket sätt kände du dig utmanad då, när du blev mamma?
Men jag tror att det är min främsta grundvärdering är frihet. Så det är nog inte svårare än så. Jag älskar min son mer än något annat på denna jord. Han är den mest fantastiska lille pöjk som finns, såklart.
Ja.
Så att det handlar ju bara om vem jag är som människa. Att jag behöver mycket frihet, mycket luft, mycket tystnad. Och det är väl kanske där också det kommer in, tystnad och stillhet. Och det är ju lite motsatsen till det man går igenom när man har småbarn.
Mm. Och jag tror att många kan relatera 100%. I det du säger, att man blir utmanad där, för det är en stor förändring i livet. Att gå från att kanske tänka på sig själv 24 timmar om dygnet till att tänka på sig själv 3 timmar om dygnet, ungefär så. Så att det tror jag är väldigt hög igenkänning på den. Men vad skulle du säga är det bästa tipset att hitta sin kreativa sida eller få utlopp för sin kreativitet? För att jag möter liksom många människor som säger så här, men jag är inte kreativ, och de på mitt jobb, det finns de som bara sysslar med det där. Det där, att vara kreativ, det är liksom någonting som vissa är, men jag är inte kreativ, jag jobbar som det här, om man identifierar sig med sin yrkesroll och sådär. Men hur ska den här personen då, som liksom verkligen har alla dörrar stängda där, hur ska den väcka sin kreativitet? Har du någon liksom konkreta tips på hur man kan börja vara mer kreativ i sinnet?
Ja, där kanske det krävs då, alltså, att man är lite öppen ändå. Att man har en vilja, först och främst, en villighet att förändra någonting för att nå de här rummen eller de här platserna som man kan hitta när man står i kreativiteten. Men jag tänker att det handlar mycket om att se vad som kommer naturligt för en. För jag tror att de allra flesta har ju en mer eller mindre etta när det gäller kreativitet. Och det kanske är så att man är väldigt bra på att brainstorma idéer. Att det är mer en verbal eller en mental kreativitet som inte blir något som man håller i.
Nej, precis. För det är lätt att tänka fysiskt.
Ja,
att man ska...
måste måla eller skriva. Så.
Ja, eller vara ute i trädgården och liksom vara kreativ på det sättet. Eller sådär. Men du sa lite bra tips där. Att man kunde börja brainstorma idéer. Man kunde börja liksom tänka i andra banor eller större.
Ja, och som författare så jag ser ju att det händer väldigt mycket med människor som skriver. Och det är många som säger att de inte kan skriva också. Vilket är... Ja, nästan lite komiskt. För att när man ser sen vad det kommer ur alla, så bara, nej, inte alls. Nej, för att det händer väldigt mycket om man gör några skrivövningar bara. Att låta tankarna faktiskt fastna på papper. Och det är ju en väldigt kreativ process, bara det att tömma sitt inre på papper. Att se det svart på vitt, att få ett vittne till sitt eget liv. För det får man ju, man blir själv vittne till sitt liv när man tecknar ner det. Och man har förmåga att följa sig själv också över tid, vad som har hänt. Det går att använda skrivande på så många sätt. Kanske genom att svara på några specifika frågor varje kväll eller i skrift då.
Jag tycker det är ett underbart verktyg. Jag använder det jättemycket med så här, mina klienter också. Att, till exempel om du har någon situation eller någonting som du inte är nöjd med. Att man så här, skriver ner den och sen vänder du blad. Tar ett tomt blad och så skriver du ner den situationen exakt som du vill att den ska vara. Utan att tänka så här kan jag inte skriva, så här kan jag inte göra, utan bara skriva ner. Bara bort med alla liksom, förbud eller föreställningar om att det inte är möjligt, utan bara skriv det som att du vill ha det. Mm. I den här situationen eller en vardagsmiljö eller vad det kan vara. Och sen liksom river man det gamla så att det liksom verkligen blir fysiskt på riktigt. Kasta bort det eller bränner upp det, och sen så läser man den här varje dag som man vill att det ska vara. Mm. Och det är liksom, det är skithäftigt att se vad det gör med människor. Att man faktiskt tar ansvaret, action, och tar en penna i handen och skriver ner på ett papper. För då blir det liksom att man börjar tänka, man hämtar inifrån ett desire, så här vill jag liksom. Så det tycker jag är superbra tips på att vara kreativ. Mm. Kan man bli kreativ? Ja, förlåt.
Nej, det är ingen fara. Jag tänkte också bara säga att jag tror många svar finns i barndomen. För att jag tror att man, som sagt, man kommer som en person. Man har en personlighet när man landar här på jorden. Och att det man tyckte om som barn, tror jag faktiskt, ja, men det finns ofta ledtrådar där. Och kanske också vad man dras till. Alltså man dras till konstmuseer, eller man dras till teatrar, eller man dras till köpa keramik, eller kanske finns här ledtrådar i det man har omkring sig också, i färg och form och toner.
Just det. Drogs du till något speciellt när du var liten?
Ja, ord.
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 Och i vilken form? Alltså böcker?
Ja, alltså jag läste faktiskt inte så mycket när jag var liten. Min syster stod för det. Och jag ville bara att hon skulle följa med ut. Ja, och klättra i träd med mig.
Ja.
Så att, men jag började läsa, så det var nog efter tonåren var det. Så började jag läsa. Och när jag insåg också att det finns böcker för alla. För det är också lätt att tro, men jag tycker inte om att läsa. Men då handlar det om att man inte har hittat rätt böcker ännu.
Mm.
Nej, och sen när vi höll på att klippa, jag gjorde tidningar och sådär. Och likadant, jag målade mycket när jag var liten, och då hade jag alltid ord med alla målningar och sådär. Så att orden har alltid funnits för mig.
Så du var ju en liten miniförfattare redan då, kan man säga, eftersom du var klipp och klistra böcker.
Ja, precis. Det var med tidningar, tror jag.
Ja, just det. Mm. Ja, men det är en typ av författarskap också.
Ja.
Författar artiklar och tidningar.
Ja.
Men du skriver ju mycket om det här att gå från mörker till ljus.
Mm.
Och från djup till lätthet. Och var kommer det här ifrån? Är det från dina egna erfarenheter? Eller har du blivit inspirerad?
Alltså jag kan inte riktigt, alltså när jag skriver så kliver jag in i det där rummet som jag har pratat om, och där finns alla människor jag någonsin mött, där finns alla miljöer jag har varit i, alla kulturer jag har haft omkring mig, där finns allt jag har gjort, allt jag har sett, allt jag har hört, och så kliver jag in där och sen så bara skriver jag, och jag kan inte riktigt förklara hur det går till. Så att delar kommer från mig, delar kommer från annat.
Det känns som att du är en väldigt stor iakttagare.
Ja, men det är jag.
Du observerar allting du ser och du lägger in det, sorterar in det i olika fack så att du kan använda det senare.
Helt omedvetet, ska jag säga.
Ja.
Det är inte, jag har inget system.
Nej, men det tänker, det är en superkraft som författare.
Jo, men det är det. Det är det.
Och jag tänker även skådespelare måste ju ha liknande.
Mm.
Som liksom plockar fram så här, okej, nu har jag sett den här gubben 75, nu ska jag vara honom. Eller liksom du kan ha...
Det är väldigt, väldigt lätt, har jag för det.
Ja. Ah. Mm. Fantastiskt. Jag blir lite avundsjuk. Om man själv hade den där och bara kunde öppna de där facken och få ur sig de här sanningarna. Eller de här liksom paradigmskiftet som det liksom blir när man läser böckerna. Att så här, men det är så jag kan se på känslan. Eller det är därifrån att... Det kan gå från mörker till ljus, och jag har själv makten att göra förändringen. Jag tycker det är stort. Så jag är väldigt nyfiken på vart du liksom, vart sanningen kommer ifrån.
Ja, och tyvärr då har jag ju inget svar på det.
Nej.
Det är bara, nej, men det är lite det här du sa, att jag har ett helt kartotek här inne. Och att det är det som gör, tror jag, att jag inte tvivlar, för vi talade om tvivel här innan.
Mm.
Att i skrivandet så... Jag vet att jag har, nu ska jag inte sitta på någon hög häst här förresten, att jag har
obegränsat
med, alltså jag känner att det finns liksom ingen tillstymmelse ännu till att det ska ta slut. Och i och med att ja, för varje dag man får leva så får man ju nya insikter och nya nyanser och nya färger och nya former och nya liksom, dofter och smaker och allting. Livet rinner ju igenom en.
Mm.
Så att jag tror så länge livet rinner igenom en så har man hittat rätt uttryckskanal så kommer man att ha stoff. Och har man inte det så tror jag att det handlar om att man ska ta bort något snarare än att man ska lägga till något.
Det känns ju verkligen som att du är supernärvarande hela tiden.
Ja, det vet jag inte. Men...
ja, men annars kan man ju inte ta emot allting som kommer, tänker jag.
Nej, men jag tror det är därför också jag lever väldigt lite i världen, eller vad man ska säga. Alltså jag är egen företagare och jag jobbar själv mycket och jag väljer egen tid väldigt, väldigt mycket och jag väljer bort väldigt, väldigt mycket. Så att det är väl det som gör, annars skulle jag ju inte... Det blir bara för mycket av allt i så fall. Mm.
Är du högkänslig?
Jag vet inte. Ja, alltså jag har ju en förmåga att ta in väldigt mycket. Men det är ingenting som jag... Alltså det är jag. Men det är ingenting som jag på något sätt känner. Eller det lät ju konstigt med tanke på att det har med känslor att göra. Mm. Men att jag ser bara det som att det är min... kraft och det är jag. Och det är inget jag tänker på att jag är. Förutom att jag är väldigt noga med att ta hand om mig.
Ja, jag tänker bara det som lyssnar. Att jag tänker så här, att du får alla de här sanningarna till dig. Att du kan liksom ha förmågan att sortera till. Att du kan vara ute i naturen och känna in allting. Och du kan bygga det här stora rummet. Och att du sen också kan liksom... Det kan vara som en katalysator som liksom får ut allting också i böcker, flera böcker.
Mm.
Så är det verkligen en så här superkraft och det känns som att en grund är nästan att man är högkänslig, att man känner sina egna behov och kan liksom ta det utrymmet man behöver i skrivandet och varandet.
Mm. Nej, och jag tror att det är en förutsättning om man jobbar med något sånt som jag gör. Att man... Ja, man behöver ha en förmåga att iaktta, man måste ha möjligheten att stänga sig ute, alltså stå på kanten av samhället, liksom i utkanten av samhället och titta in snarare än att vara mitt i det, för att då ser man inte, alltså man behöver hålla sig lite utanför.
Mm. Många använder ju meditation och yoga som redskap för att liksom nå in till sig själva och finna ökad stillhet och så. Gör du någonting av det här?
Alltså jag har gjort väldigt mycket under många år. Men nu, jag yogar ibland och jag mediterar ibland. Men inte så... I och med att jag har skalat av så mycket så har jag inte så stort behov längre faktiskt. Sen tycker jag väldigt mycket om att meditera. Alltså jag tycker om att vara i det där rummet. Nästan lite för mycket.
Är det någonting du gör dagligen?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså inte om man nu tänker, det är ju en fråga vad meditation är.
Mm.
Jag går alltid ut på en lång promenad i naturen, ja, det gör jag varje dag. Men det är inte så att jag alltid sitter rakt upp och ner med slutna ögon i meditationsposition. Så det är ju mer en teknik, det beror på vad man lägger i ordet.
Ja, jag förstår. Du är mer i den här meditativa känslan eller tillståndet kanske när du är ute i skogen och sådär.
Ja, mm. Och sen har jag haft, långa perioder när jag har varit väldigt strikt med meditation och så. Men just nu är jag inte det, behöver jag inte, men jag känner inte att det är inte där jag ska lägga min tid just nu.
Nej. Och hälsa då för dig? Alltså hälsa, den frågan hade vi ju i inledningen här med hälsa, men om man tänker just det här med fysisk träning och koll på kosten och sådär. För det är ju det som... Många förknippar med hälsa, liksom kost och träning. Hur ser den biten ut för dig? Är den viktig?
Ja, alltså det är ju viktigare att jag är sann emot mig själv och lever som jag behöver leva för att må bra. För då tar jag automatiskt hand om mig själv i de bitarna. Det är ju om jag känner mig stressad eller så, att jag glömmer att ta hand om mig själv. Eller inte glömmer, men att jag prioriterar bort det. Men det är viktigt för mig, det är det. Jag jobbade med det ganska länge när jag var yngre. Så att jag har mycket kunskap och så, men jag är både väldigt, väldigt noggrann och också ganska obrydd. Om det går att kombinera, det vet jag inte. Men...
Ja, men det är väl den här 80-20-regeln?
Ja, ja. Alltså, och sen är det vissa saker jag är supernoga med, alltså min promenad och sen någon form av fysisk så, ja, men lite styrka eller rörlighet och rörelse.
Tränar du hemma så, eller går du på gym?
Nej, hemma och ute. Så.
Och kosten, hur viktig är den för dig?
Ja, men den, det är samma sak där, att den är jätteviktig och jag känner mig väldigt, väldigt avslappnad och obrydd samtidigt. Det jag är noga med vad jag... Ja, men jag är noga med att få i mig rätt näring. Men sen, det spelar inte så stor roll var det är och när det är och sådär. Och väldigt noga med att inte få i mig vissa saker som jag vet att jag inte mår så bra av.
Mm. Och när du ska fylla på din hälsa då, när du ska liksom, nu behöver jag charge up. Vad gör du då?
Jag åker iväg en helg. Själv. Och ja, men, som jag sa, framförallt bara vilar jättemycket. För oftast är det ju det som gör, om man känner sig dränerad på något sätt eller stressad, då är det ju det som behövs i första hand.
Det känns som att du är en stor förespråkare av vila.
Ja, alltså vila och stillhet och ensamhet och tid att tänka. Snarare än vila som i ligga ner och sova. Fast det behöver vi också väldigt mycket. Men...
Ja, och den här vilan att liksom sitta still och tänka. Jag tror att många blir så här panikslagna om du skulle liksom ta bort deras iPhone och de skulle sitta rakt upp och ner och tänka och vara med sig själv.
Mm.
Vad tänker du om det? Hur kan man liksom, hur kan man börja vara mer i stillhet?
Att göra det man tycker om. För jag tror att de flesta tycker nog inte om att vara på sin telefon. Nästan alla är det, men jag tror inte att någon känner så här, gud vad kul, ikväll ska jag. Snarare, det kan ju vara så att man dras till det, men inte att man tycker det är roligt och härligt. Eller? Du.
Nej, du är nog inne på någonting där, att det är någon slags beroende snarare. Eller att det är någonting som kallar på uppmärksamheten hela tiden. Att man känner att handen drar iväg till telefonen för att vända på den och göra vad. Ja, någonting är det som en magnetisk kraft, men det är inte det man kanske önskar göra.
Nej.
Men kan man göra till exempel någon aktivitet och ändå känna att man är i varandet och att man är i stillhet?
Ja, absolut.
Det ger samma påfyllnad, om man säger så.
Ja, ja, ja. Och jag tänker att det finns så många vis. Och säkert en miljard som jag inte har upptäckt ännu. Som skulle kunna berika mig också.
Men du åker iväg och du är mycket i stillhet och i varandet. Och vilar från intryck då helt enkelt. Mm. Gillar du att göra någon aktivitet i samband med det här, typ vandra eller båt, eller har någon sån där grej som du känner så här, att här är det verkligen ett tillfälle för mig där jag liksom, ja, kan vara i ett kreativt tillstånd och ladda batterierna och liksom samtidigt så inte få för mycket intryck från
alltså något? Jag går gör jag alltid, var jag än är, vilken årstid jag än är, om jag är sjuk eller frisk, om jag, ja, jag går alltid överallt jättemycket. Så det är viktigt. Och sen är det alltid så att jag dras alltid till skrivandet. Jag tycker om att läsa, jag tycker om att skriva, jag tycker om att tänka på mina böcker och så. Att det är verkligen, det är den jag är snarare än någonting jag jobbar med.
Jag förstår.
Så att det ger mig en vila och det ger mig, jag längtar alltid efter att vara med i det där rummet.
Gud vad härligt. Man får en sån här mysig känsla när man ser det här framför sig. Skriver du varje dag?
Ja, det gör jag. Alltså jag skriver inte aktivt på en bok till exempel just nu, eftersom jag precis har skickat och fått tillbaks från tryck.
Just det.
Men jag skriver någonting varje dag, det gör jag. Men jag brukar ha, när en bok precis har kommit ut, brukar jag ha en break från aktivt bokskrivande. Men nu håller jag på och tänker på nästa bok och sådär. Ja.
När du får idéer då, liksom en tanke så här att det här måste jag liksom få ner. Sätter du direkt ner och då skriver ner det, eller liksom hur förvarar du alla tankar och inspiration som kommer till dig?
Alltså i första hand tror jag faktiskt att det ligger där inne. Och sen är jag, alltså inte att jag tänker aktivt på det, utan när jag sen sätter mig ner och ska skriva så kommer det. Men om jag kommer på något när jag är ute och går till exempel, då vill jag ju skriva ner det. Eller så, att jag, ja, Det...
Skriver du ner det i telefonen då, eller?
Om jag har något med mig, annars får man ju bara så här gå och upprepa det för sig själv. Ja. Jag ska glömma bort det. Rista in det i armen med en kotte.
Ja, precis. Nej, men för det där tänker jag på att många säger det. Så, ja, men när jag är ute och går eller när jag är i skogen och så får jag de här idéerna. Och så här. Och det gäller ju snabbt skriva ner det. Mm. Så jag tänkte så här, det här är ju superinspirerande att höra hur du tänker.
Mm, men jag har ganska mycket tillit till att det kommer tillbaka om det var viktigt. Och sen, ja, det funkar att jag, när jag sätter mig ner och kliver in i det här rummet, då är det som att, ja, att jag bara kan här, plocka ner det på något vis.
Häftigt. Mm. Du, din senaste bok här då, Innan jag dör vill jag förstå varför jag ödslade så mycket tid.
Mm.
Vad handlar den om?
Ja, den började med att jag hittade tre, ska man säga, parametrar. Mörker och ljus, yta och djup, lögn och sanning, som jag började skriva utifrån. Och där ser jag, ja men, varför ödslar jag min tid? Om man tänker på den frågan, så kan man ödsla sin tid genom att spendera för mycket tid i mörkret. Jag tror att mörkret behöver finnas, så det är inte så att man ska fly från det, men att man kan fastna i det. Så att det är en del. Och sen kan man slösa eller ödsla tid på att vara på ytan och inte våga sig ner i djupen. Och att leva i en lögn, i stort eller smått, eller att leva sin sanning. Så det var utifrån det som jag började skriva. Och det var, ja men från början tror jag att jag hade 140 texter och nu är det 40 små. Det är en väldigt, väldigt minimalistisk bok det där. Det är inte många, jag tror det är totalt 3000 ord i den. I hela boken.
Wow, ja, jag har den här framför mig och den är ju, den är som en pocketbok, alltså väldigt behändig.
Mm.
Men är det inte svårt att sortera bort så mycket när du har så mycket du vill få säga, men du vill ändå skala ner det till liksom minimalistisk stil? Är det inte svårt att välja, tänker jag?
Jo, och det är ju någonstans, jag tänkte faktiskt på det när jag skrev den här, att vad har jag gett mig in på? Det finns så många ord i världen och jag ska välja ut några få och sätta på papper. Jag har inte riktigt tänkt den tanken tidigare. Men ofta är det så att jag vill skala bort ännu mer. När jag får boken från tryck så vill jag ju ta bort mer snarare än att lägga till någonting.
Just det. Det blir en utmaning också för sig själv att så här, hur ska jag välja det bästa ur det här? Vem ska läsa den här boken?
Ja... Den som känner en längtan efter att läsa den, tänker jag.
Som känner igen sig i rubriken och i det du berättar det här. Hur du skildrar livets dans mellan mörker och ljus.
Mm.
Och yta och djup. Det tänker jag att det borde väl vi alla dra nytta av. För alla går vi igenom de här perioderna och det här mörka och till det ljusa. Och Men jag tror att skillnaden är inte att vi upplever det olika, utan skillnaden är hur vi faktiskt tar oss igenom det. Alltså hur vi väljer att se det.
Mm.
Håller du med mig?
Mm.
Hur man väljer att hantera de här motgångarna och se på mörker som att det får faktiskt vara okej att finna sig i det också. Att det finns en mening med det.
Mm.
Att inte det bara behöver vara fel att känna förtvivlan eller motgång eller att nu är det tufft liksom, eller nu känner jag mig svag, eller att ja, livet behöver inte bara vara liksom färgglad konfetti, utan att de här mörka stunderna och de här mörka känslorna, de kan också ta oss till de allra ljusaste platserna. Och man kan växa så mycket genom de här motgångarna eller tuffa perioderna man har i livet.
Nej, och mörker är ju också rent... Det kan ju också vara väldigt omfamnande och väldigt så här bottnande på något sätt.
Mm.
Och att om man bara kan släppa rädslan, så kan ju mörkret också vara någonting vackert när man står mitt i det.
Verkligen. Det handlar om att känna sig bekväm med känslan, tror jag. Den måste man nog öva på.
Ja, och så kommer det ju nya skepnader hela tiden. Det är ju det som är utmaningen. Och det bara var en typ av mörker man hamnar i, så skulle det vara enklare. Men det kommer ju nya nyanser hela tiden.
Just det. Ja, det finns alltid mer att gå igenom.
Mm.
Så kan man ju sammanfatta det.
Mm.
avslutningsvis här då, Sofia, har du några ord eller tips som du vill ge till våra lyssnare som har lyssnat på det här?
Ja, men jag tänkte jag kan ju läsa en liten, de är så korta de här.
Jättegärna.
Ifall vi...
Underbart.
Jag tänker jag läser den allra sista texten i boken som heter Epilog. När du vänder dig om en sista gång för att se sanningen om ditt liv, må du se färger som hänför dig, känna smak av smultron, doft av barndom och syren och höra ljud av havsbris och tallsus. Må dina sorger och snedtramp blekna, förlåtelse breda ut sig i ditt ansikte och din hud minnas varma händer. Må alla dina dagar stå vända mot solen. Må du förstå att du alltid har varit älskad. Må du gå genom tiden med tillförsikt.
Fantastiskt. Och hur kommer man i kontakt med dig om man vill läsa mer av dig eller följa dig?
Jag har en hemsida som är sivertsdotter.se och jag finns på Instagram, Sofia Sivertsdotter. Och sen finns jag också på Spotify, dock inte som sångerska. Utan om man tycker om musik så har jag mycket spellistor och så där om man vill botanisera och ha samma musiksmak som jag. Sen ska jag säga det också, på min hemsida finns det sivertsdotter.se/meditationer. Så finns det en gratis meditation som heter Fri från oro som man kan lyssna på om man vill. Och sedan så finns det också en sida som är sivertsdotter.se/skrivtips om man är sugen på att skriva mer.
Jättebra tips. Och super, där fick vi med en meditation också. Mm. Du Sofia, det har varit jättefint att ha dig här idag.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Önskar du förändra ditt liv och dina resultat? Då kan du bli coachad av mig genom att gå med i mitt coachingprogram. Förändra ditt mindset, förändra ditt resultat. Läs mer på halsopodden.se. Ta hand om dig.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.